Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det här var ett väldigt bestialiskt mord. Det var liksom inte en kula i huvudet, utan det var skärande våld. Och vi hade ju mängder av vad det gäller spår. Ja, säcken knöts ihop inom 48 timmar. En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident, utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägna sig åt är att leda en mordutredning.
Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. 48 timmar. Det är vad utredarna har på sig att lösa ett mord, sägs det. Riktigt sant är det förstås inte, men den tiden är avgörande. Här gäller det att göra allt rätt. De misstag som görs under den här tiden kan krascha en hel utredning. 48 timmar. Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. En sommarspecial där jag pratar med Bosse Åström, kommissarien som fått smeknamnet 220 efter att ha löst 22 mord på raken. Och de här sommaravsnitten kanske handlar mer om fallen Bosse aldrig glömmer. För det fall vi ska prata om idag, det gick mig helt förbi när det inträffade 1993. Trots att det var väldigt brutalt och ovanligt. Men för Bosse blev det en speciell upplevelse.
Anledningen till att jag valt ut det här, det är för att det är ett bra exempel på hur snabbt man kan lösa ett ganska komplicerat ärende om man gör rätt saker redan från början.
Vid den här tidpunkten i början av 1993 var Bosse ansvarig för utredningarna av grova brott i Solna polisdistrikt. Och som chef hade han tagit fram en handlingsplan och skapat en organisation designad för att snabbt lösa grova brott. Vad som skulle göras och vem som skulle göra det.
Så jag hade ju laguppställningar klara då i den här organisationsstrukturen som vi hade med vad det gäller en förhörsenhet som koncentrerar sig på vad det gäller offret. Vi hade en yttre spaningsenhet som ägnade sig åt vad det gäller dörrknackning och andra saker. Vi hade då kriminaltekniker i en egen funktion och så hade vi då inre span som plötsligt började veva runt på vad känner vi till om sådana här fall sedan tidigare och såg till att alla spaningsuppslag kom in, de registrerades och att man höll samman hela den här utredningen. Och sen på toppen så satt jag då som var LF-ledare.
Men i den här organisationen fanns också en annan, helt annorlunda, men viktig funktion. En person vars uppgift var att hela tiden ifrågasätta.
Och det ska man säga också att i den här organisationen som vi byggde upp då i den här handlingsplanen som jag nämnt, så fanns det också en speciell position som jag kallar för djävulens advokat. Jag hade en person i utredningen som hela tiden ställde frågan, hur vet vi det? Är det ett antagande? På antagande bygger man hypoteser och på fakta så drar man slutsatser.
48 timmar, det är vad det tog för Bosses utredare att klara upp det brutala fall som inträffade den 4 februari 1993. Ett fall som kom att sätta hela hans organisationsplan på prov. Hon hette Mia, hon var 61 år gammal och jobbade på Karolinska sjukhuset i Solna och just den här kvällen kom hon inte hem. Hennes make blev orolig och ringde polisen och ärendet hamnade på Bosses avdelning.
Ja, det var ju på det sättet att offret, hon arbetade över, hon var kostchef på KS och hon kom inte hem. Så maken ringer till polisen och uttrycker sin oro och frågar vad var hennes senaste uppehållsplats som vi känner till. Jo, hon hade övertidsarbete, hon satt på sin arbetsplats då i ett tjänsterum då på KS. Och vi skickar dit en patrull som tar sig in till hennes tjänsterum och där ligger hon på golvet brutalt mördad.
Men varför tar ni det på allvar på en gång om han ringer och säger att hon är borta? Jag brukar inte normala vara, jag ringer imorgon igen.
Så funkar det inte, utan det gäller att man liksom sätter igång det direkt. Antingen som man säger på engelska, rule in eller rule out. Mm. Och i det här fallet då, så var det här ett ovanligt beteende från hennes sida. Hon var ytterst skötsam. Hon hade sina dagliga rutiner med mera. Så att hans oro var man tvungen att ta på allvar. Man kan inte avfärda någon och bara säga, gå, ta en Valium och en cigarett och ring imorgon igen om hon inte har dykt upp, va?
Ja, den här saken togs på allvar direkt av flera skäl. Bland annat för att det var helt emot Mias normala rutiner att inte komma hem utan att berätta det.
Det var ju en liten sak att skicka dit en patrull och bara kolla om hon fanns där eller inte. Och så hade vi då lite kring information att hon hade färdats till arbetsplatsen i en viss personbil, en Mercedes, som brukar ställas upp på P-platsen utanför. Och när patrullen kommer till platsen kan man konstatera att det finns ingen bil där.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla vet ju vad Folksam är, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du inte kanske vet är att de också är bra på sparande. Och de har olika upplägg, dels privatsparande men också pensionssparande. Du väljer själv hur mycket du vill styra, om du vill vara aktiv eller låta Folksam sköta förvaltningen. Och känner du som jag att det här med sparande kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension, det ska vi inte tala om. Hur ser pensionsplanen ut? Vad ska man göra? Hur ska man lägga upp det här egentligen? Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver jag inte göra längre, för nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt, och det är Folksam. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att tala om både sparande och pension. Och du behöver inte vara kund hos dem, du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden, om pensionen. Och det är ju inte så vanligt att man får hjälp bara så där, så jag tycker att du ska ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack Folksam. Nej, bilen fanns inte där. Den var borta. Och den logiska slutsatsen skulle kanske vara att Mia helt enkelt tagit sin bil och kört därifrån. Men de två poliser som skickats till platsen stannar inte där. De tar ett steg till.
Då skulle den normala slutsatsen vara att hon har dragit härifrån. Men man gör inte det, utan man tar ett steg vidare och tar sig in på hennes tjänsterum och hittar henne död där.
Det är en fruktansvärd syn som möter de två chockade poliserna. Där på sitt kontor ligger Mia död, mördad, kroppen badandes i sitt eget blod på golvet. Hon är huggen med flera knivhugg, flera gånger. Mördaren har agerat med ett påtagligt och aggressivt beteende. Hugg efter hugg efter hugg, som vore han i extas. I rummet fanns också ett kassaskåp som nu stod öppet och var tomt. Ett kassaskåp som innehållit över 100 000 kronor.
Och då drar vi igång hela det här paketet. Och det räcker med egentligen att jag ringer ett samtal till vad det gäller min spanchef, som då sätter hjulen i rullning. Och sen tar jag hand om underrätta då vad det gäller jourhavande polischef och vad det gäller chefsåklagaren då, att vi har inlett en förundersökning rörande mord. Och sen går det här liksom av bara farten.
Det är mycket som var konstigt i det här fallet. Varför blev hon attackerad med sån aggressivitet? Det brukar ju tyda på att gärningsman och offer faktiskt känner varandra. Att mördaren skulle ha varit ute efter just Mia. Å andra sidan, kassaskåpet som blev tömt, det tyder ju på ett rån. Och de här två omständigheterna går inte riktigt ihop. Skulle rånaren ha känt Mia och varit arg på henne? Låter konstigt. Den första som utredarna tittar på är ju en självklar person. En person som inte sällan brukar vara den skyldiga, nämligen maken. Har han gjort det här? Det skulle ju kunna förklara aggressiviteten.
Och då börjar man ju på det sättet som jag sa, att in respons, vad vet vi om såna här ärenden sen tidigare? Ja, då kan man säga så här att ja, när en kvinna dör överhuvudtaget så finns det oftast en nära relation mellan gärningsman och offer. Och då börjar man och titta på vad det gäller mannen, maken då som har anmält där från början. Och det finns inte en skugga över honom överhuvudtaget, så han kan föras av, han har ett vattentätt alibi.
Nej, maken har ingenting med händelsen att göra, det är glasklart. Så mystiken tätnar, vem har mördat Mia, varför? Och nästa dag görs ett fynd som väcker fler frågetecken.
Dagen efter då så hittar vi den här Mercedes-bilen slarvigt uppställd på Brunnsgatan i Stockholm. Och man kan då, den bär sig in då för teknisk undersökning naturligtvis. Och då kan man konstatera att förarsätet är väldigt långt framskjutet. Ja, och då blir det liksom det här pusselläggandet igen. Och bara fundera på, okej, vad är det här? Är det någon som liksom försöker förvilla utredningen att det skulle vara en kort person, att man har dragit fram det? Eller är det en kort person som har suttit och kört? Så det tar man med sig som en parameter i vad det gäller utredningen.
Ja, vem körde bilen och varför hamnade den där den hittades? Maken är avskriven. Inga andra i Mias närhet kan heller misstänkas. Så nu breddas perspektivet och blir allt mer komplicerat. Är det ett rånmord? Och vem visste i så fall att det fanns pengar just här på Mias kontor? Utredningen är nere på noll.
Hur dyker en mördare, ja det var ett rånmord där, man hade tömt ett kassaskåp också på 100 000 kronor, dyker upp på den här platsen? Alltså KS, det är ju liksom dygnet runt verksamhet med mera. Alltså det måste finnas en koppling mellan vad det gäller platsen, personen och själva brottet.
Det enda konkreta som utredarna har att gå på är arbetsplatsen. Hur visste mördaren att det fanns pengar i kassaskåpet och hur visste han att Mia hade koden? Det talar ju för att det är en person med insikter och kunskaper om just det här stället. Och vem har det? Jo, jobbarkompisarna. Så nu börjar man att förhöra arbetskamraterna och andra på sjukhuset. Förhör med ett brett perspektiv. Alla ska höras. Och det blir också förhör som ganska snabbt leder till ett spår.
Vad är det för personer som har kopplingar till den här platsen? Och då börjar man liksom därifrån i nästa steg och titta på vad det är de som är anställda där och vad som har hänt om man backar bandet och bara tittar lite grann. För att en mordutredning har ju 3 stycken faser. Det är före, under och efter. Och då fokuserar man på före, för att ingen människa dör så att säga by accident, utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Och då fokuserar man på före, vad har hänt i tiden före det här aktuella brottet som kan ha betydelse för gärningen i slutändan. Och ganska snart då så får man fram, vi hörde väl ett 30-tal personer ganska snabbt, och då fanns det en skärmytsling mellan offret och en tidigare anställd som hade jobbat i vad det gäller köket på KS, men som hade fått sparken därför att han mer eller mindre var oduglig. Va? Och då var det ju liksom, då fokar man in på honom.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Anyfin. Anyfin är appen som kan erbjuda dig en lägre ränta och nya villkor på de krediter, delbetalningar och kreditkortsskulder du redan har. Grundprincipen är enkel. Istället för att fokusera på att ge ut lån vill Anyfin fokusera på att hjälpa dig att betala av dem. Jag tror att många kan känna igen sig att man någon gång köpt något på en delbetalning. Det kan vara en tv, en säng eller något annat som man behövde där och då. Men hur många har koll på vilken ränta som följer med köpet och vad det faktiskt kommer att kosta totalt över tid? Det är därför vi har ett samarbete med Anyfin den här veckan. Anyfin utmanar räntan på dina befintliga delbetalningar för att se om de kan erbjuda dig en lägre ränta än den du betalar idag. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen och koppla upp din långivare. Sen tar Anyfin hand om resten. Om du accepterar deras erbjudande sköter de dessutom flytten från din nuvarande långivare. Men observera att låna kostar pengar. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning, vilket kan påverka möjligheten att hyra bostad, teckna abonnemang och få lån. Om du behöver någon att prata med finns budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifterna finns på konsumentverket.se. Så om du har delbetalningar, kolla vad Anyfin kan erbjuda just dig. Och gör som nästan 2 miljoner andra människor, ladda ner appen och skicka in din ansökan. Utmana dina befintliga lån och krediter, sänk räntan och betala av skulden snabbare med Anyfin. Tack, Anyfin. Ja, ett namn dyker upp. En person blir plötsligt högintressant. Han kan lokalerna. Han vet att det finns pengar i kassaskåpet och inte nog med det. Han har dessutom haft en konflikt med mordoffret. Han fick nämligen sparken från jobbet efter att ha misskött sig. En man utan jobb som behöver pengar. En man med vrede. En man som kan platsen. Ingenting specifikt pekar ju mot honom, men det här är väldigt speciella omständigheter. Bosse beslutar sig för att agera snabbt.
När man får fokus på en sån här person, då gäller det att skaka om ordentligt i vad det gäller närkretsarna till den här. Och det gjorde vi, och vi slog till mot en lägenhet i Sundbyberg där befann sig 7 personer. Och alla hämtades in till förhör utan föregående kallelse. Och så började man liksom med de som var ytterst i periferin. Va? Och sakta men säkert då så fick vi alla de här bitarna på plats till slut.
7 personer greps alltså. Och förhördes. Och intressanta uppgifter kom fram.
Gärningsmän, det är ju liksom inga innovatörer eller någon form av raketforskning bakom det. Utan de gör ju alltid sina misstag. Och i det här aktuella fallet så hade de plötsligt kommit över en större summa pengar. Och plötsligt då börjar man betala av skulder som man har haft. Man är ute i nattlivet i Stockholm och lever rövare. Och folk ställer frågor, liksom, fan har fått pengarna ifrån mera, va? Och så lämnar man då styckevis eller bit för bit liksom en historia, va?
Ja, de 7 snackade, allihopa. Alla visste vad som hade hänt, men alla var inte inblandade. 2 av dem pekades ut av de andra. 2 som alltså skulle ha begått själva mordet. En av dem var den misstänkte, han som fått sparken. Den andra var hans bästa kompis. Och i förhören växte bilden fram av vad som hade hänt.
De visste att hon befann sig på den här platsen därför att det ingick i hennes rutiner, så att säga, att hon då några kvällar i veckan, eller några kvällar i månaden ska jag säga, liksom gjorde ordning då vad det gäller bokföring och du vet allting som, ja, som en kostchef då rimligen håller på med. Och så har man väl haft någon form av koll, att det har lyst har varit påslag till hennes tjänsterum med mera. Och så har man tagit sig in i lokalen eftersom man tidigare haft tillträde dit. Övermannar kvinnan, hittar nycklarna till kassaskåpet, mördar henne, tar pengarna, tar hennes bil och åker från platsen. Och bilnyckeln hittade sedermera också hos en av de här misstänkta personerna.
Alla snackade alltså. Även de 2 huvudmisstänkta. De erkände helt enkelt. Det var de som utförde rånet. Det var de som mördat offret.
Ja, de erkände ganska snabbt när vi liksom talade om vad vi hade för någonting och förstod att de hade lämnat avsevärt massa spår på vad det gäller brottsplatsen. För det här var ett väldigt bestialiskt mord. Det var liksom inte en kula i huvudet, utan det var skärande våld.
Ja, det såg ut att kunna bli en komplicerad utredning. En utredning som skulle kunna ta tid, som skulle kunna rinna ut i sanden. Men så blev det inte. 2 dygn efter mordet var saken klar. Tack vare en systematisk utredning utförd helt enligt instruktionsboken, menar Bosse.
Ja, precis, så att vi gjorde rätt saker från början och inte sprang liksom på första bästa bollen eller quick fix lösning, utan det var ganska brett och förutsättningslöst när man började med vad det gäller maken, och så började man titta på vänner, bekanta, de som har en relation till kvinnan i fråga, och sen säger man så det här är någonting som måste ha en utgångspunkt ifrån vad det gäller själva brottsplatsen. Det måste finnas en relation mellan gärningsman och offer och platsen. Mm. Och de bitarna föll ganska tidigt på plats. Och vi hade ju mängder utav vad det gäller spår ifrån vad det gäller brottsplatsen som sedermera kunde knytas till dem, så att det, säcken knöts ihop inom 48 timmar.
Som i alla mordutredningar gäller det att börja på platsen. Inte med teorier, inte med antaganden, utan vad finns på platsen där offret hittas.
Så det första, det är ju ungefär som man kommer till en brottsplats, stoppar händerna i byxfickorna, så går man runt och tittar och iakttar och försöker göra någon form av rekonstruktion. Vad är det som egentligen har hänt, va? Och i det här fallet så hade vi liksom offret och hennes position. Vi hade då vad det gäller att det var någon som måste ha haft kännedom om vilka rutiner med mera, och att det måste vara någon förklaring i tiden före det här mordet som har utlöst hela den här biten. Och det var liksom de ingångsvärden som vi hade efter det att vi hade kunnat peta bort maken ifrån den här bilden. Och de som jobbade med det här, alltså vi fick igång, vi var igång inom ett par timmar med full styrka med alla de här förhören och börja titta runt vad det var som försiggick i övrigt i de här lokalerna eller angränsande lokaler. Vad fanns det för bilar parkerade utanför som skulle kunna vara potentiella vittnen till vad det gäller rörelser, områden med mera. Så allt det där gjordes alltså enligt den klassiska handboken alltså.
Och då gick det bra?
Jajamensan.
Vad hände med killarna? Kommer du ihåg vad de fick för straff?
Nej, det kommer jag inte ihåg, men de dömdes till fängelse i alla fall. Och de var ganska unga, så de fick den här straffrabatten också. Och vi kollade upp det där sedermera efter flera år. De har inte återkommit i vad det gäller belastningsregister sedan dess.
Den 4 februari 1993 skulle alltså 61-åriga Mia jobba över. Och det blir det sista hon gör i livet. Några timmar senare hittas hon mördad. När utredarna och teknikerna kommer till platsen har de ingen aning vad som hänt och varför. 48 timmar senare är mördarna fast. Det här var andra avsnittet av sommarspecialen av podden Fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Bosse snackar mord. I nästa avsnitt ska vi prata om mordutredningen som havererade när allt blev politiskt. Vi hörs igen. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson, och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.